Nattåg till Nazaré av Birgitta Stenberg, inläst av Gabriel Andersson för Saga. Det är något visst med tåg. Hela mitt liv har jag varit beroende av dem. Inte bara för transport av min kropp, utan också som en sorts bekräftelse på den och dess märkliga spel med både mig själv och omgivningen. Jag var just 14 år fyllda när jag lade märke till att männen började betrakta mig på ett helt nytt sätt. Upptäckten gjorde jag på tåget mellan Tullinge och Södertälje, dit jag dagligen åkte för att komma till skolan. Förändringen skedde praktiskt taget över natt, och nu i efterhand begriper jag att den måste ha berott på att jag själv kände annorlunda. Att jag hade fått en annan blick. Efter att ha suttit på detta tåg i åratal och haft en kropp som var min egen, så satt jag nu här med en kropp som tillhörde männens ögon. De inte bara upptäckte att jag fanns till, deras blickar sa alldeles bestämt ifrån att jag angick dem. Att de på något sätt hade en hemlig rätt till mig, och att det bara gällde för dem att hitta fram till mig, kringgå mitt motstånd om jag hade självbevarelsedrift nog att äga ett sånt, men att naturen var på deras sida och att det egentligen bara var en tidsfråga innan jag tillhörde dem. Denna min nya makt över dem var förstås berusande. När jag kommit över förlusten av min stillsamma och anonyma tillvaro lärde jag mig tidigt att leva i det nya. Ibland hände det att jag stannade kvar i Södertälje efter skolan för att gå på bio och åka hem med kvällståget. Även om filmen var spännande var det inget mot tåget. Dessa gamla smutsbruna kupéer med sina 8 gröna säten ställda i par mot varandra. När man steg på i Södertälje möttes man av den kallnande lukten av tobaksrök som det tog lång tid att göra aptitlig. Jag smygrökte utan att kunna dra halsbloss. Eftersom det var tobaksransonering fick jag nöja mig med att röka fimpar. Det gjorde alla på den tiden. Det var inget ovanligt med det. Det enda var att jag inte lät någon se när jag letade fram dem ur tågets askkoppar och satte dem i mitt 5-öres trämmenstycke. Också när fimparna var så korta att namnet försvunnit kände jag skillnaden på Bill och Boy. Samtidigt som jag rökte läste jag och låtsades helt koncentrerad på boken. När jag satt så kom det nästan alltid någon man och slog sig ner på bänken mitt emot, även om det fanns gott om tomma platser där han kunde lägga upp fötterna framför sig om han velat. Våra blickar möttes sällan direkt till att börja med, bara i fönstrets spegel. Innan vi kommit förbi Södertälje södra gjorde jag ingenting. Där var alltid byte. Men om han följde efter mig över till Stockholmståget och slog sig ner likadant, så visste jag att jag hade fångat honom. Fortfarande gällde det att vara försiktig. Om det inte fanns några andra passagerare i kupén vågade jag ingenting. Det skulle helst vara 2 stycken som inte reste tillsammans, så att risken var mindre att båda samtidigt försvann vid någon station. Ryggstöden var så höga att man inte kunde se mer än deras huvud och axlar, utom på vissa platser genom en spegelvända via olika fönster. När mannen tilltalade mig svarade jag vänligt, men ganska kort och med blicken i boken jag höll. Jag visade att jag nog egentligen inte ville bli störd, men samtidigt log jag. Mannen brukade i allmänhet också tystna och avvakta lite, kanske medan han funderade på något att säga som kunde intressera mig. Jag hade sneda ögon och ett förnämligt sidoseende och kunde via fönstret följa hur han studerade mig. Konduktören kom oftast före Uttrans station och tittade på biljetterna och vände efter ett tag tillbaka genom vagnarna. Dessförinnan gjorde jag ingenting. Det var inte bra att hålla på för länge. Inte förrän det långsamma tåget lämnade Rönninge station.